Välkomna till den sjätte predikan ifrån den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till det tredje kapitlet och vi ska läsa de 20 första verserna. Men låt oss först samla oss i bön. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Aposteln skriver i de 21 verserna av kapitel 3. Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem. För vad betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet? Verkligen inte. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, som det står skrivet. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, mänskligt talat, vara orättfärdig när han straffar i sin vrede? Verkligen inte. Hur skulle Gud då kunna döma världen? Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Eller varför inte säga, så som vissa hånfullt påstår att vi lär, låt oss göra det onda för att framkalla det goda. De ska få den dom de förtjänar. Hur är det då? Har vi någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus har i det föregående förklarat att det faktum att judarna fått lagen och dessutom omskärelsens tecken inte garanterar dem någon plats i Guds rike. Dessa yttre saker är inte det som gör en människa till en sann jude, en som får sitt beröm, inte av människor utan av Gud, som Paulus skrev i Romarbrevet 2:29. Det som är nödvändigt är istället ett troende hjärta, det som Paulus kallar ett omskuret hjärta. Paulus kallar judarna till omvändelse från sitt stolta hävdande att de är Guds folk på grund av dessa yttre saker. Men istället för att omvända sig från sin falska förtröstan kommer de med invändningar mot Paulus budskap. Vi får nämligen tänka oss att de invändningar som Paulus tar upp mot sitt budskap här i kapitel 3 är sådana som han mött i verkligheten. Och det är tre invändningar som tas upp och bemöts. Invändningarna framträder i vers 1, i vers 5 och i vers 9. Alltså tre invändningar mot Paulus. Den första invändningen lyder alltså så här i vers 1. Om det nu skulle vara så som Paulus säger, att det handlar om hjärtats omskärelse, vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen? På det här stället koncentrerar sig Paulus på att ge endast ett svar. Men sen i kapitel 9, i verserna 4 och 5 där, tar han upp fler fördelar med att vara jude. Paulus inskränker sig här till att framhålla den stora välsignelse som judarnas tillgång till Guds ord innebär. Det ser vi i vers 2. Som Paulus framhållit i kapitel 1 har varje människa ett visst mått av kunskap om Gud genom den naturliga uppenbarelsen. Och i vers 2, i kapitel 2 skriver han att lagen också är skriven i hedningarnas hjärtan. Men utöver detta har judarna fått den särskilda uppenbarelsen nedskriven i de heliga texterna. På berget Sinai fick de motta de heliga budorden. Budord som avslöjade Israels synd och deras behov av en frälsare. Och genom sina många profeter upprepade Gud gång på gång sitt löfte att sända den frälsare som syndare behöver. Och när sen frälsaren, Guds egen son, som Johannes kallar ordet, kom för att uppenbara det frälsande budskapet, skedde detta först och främst för judarna. Därför har judarna en stor fördel. Men nu kan ju den följdfrågan uppstå, varför inte fler judar blir frälsta? Om det nu är som Paulus skriver om fördelen med att vara jude, varför måste i så fall, som Paulus också skriver senare i kapitel 9, vers 1 till och med 3 och i kapitel 10, vers 1 till och med 3, så många judar fördömas i domen? Apostelns svar är att problemet inte ligger hos Gud eller i hans uppenbarelse, utan hos dem som går förlorade. De trodde inte ordet. Att de förkastar Guds ord gör inte ordet falskt eller ineffektivt. De otroendes trolöshet gör inte Guds trofasthet om intet. Eftersom Guds ord är fast och pålitligt innebär ägandet av det en stor fördel. Om det uppstår konflikter mellan Guds ord och det mänskliga förnuftet kommer den vise, det vill säga den troende, att hålla sig till Guds ord och säga som Paulus i vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Denna tilltro till Guds ord kommer fram i Saltaren 51, vars sjätte vers Paulus här citerar, eftersom han vet att läsarna av brevet känner till sammanhanget. Saltaren 51 är ju salmen om hur kung David bekände sin synd efter att ha begått både mord och äktenskapsbrott. David erkänner att han har fel och att Gud har rätt. I förkrossad ödmjukhet erkänner han sin synd och säger: i vers 5 och 6 av Psaltaren 51. Jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Och sen i Psaltaren 51 följer orden som Paulus citerar. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. I Psaltaren 51, vers 6 lyder orden något annorlunda. Därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer. Angående olikheterna mellan de gammaltestamentliga bibelverserna och citerandet av dem i Nya testamentet, det har jag behandlat i den förra predikan. Det var den första invändningen och bemötandet av den. Den andra invändningen mot Paulus som han tar upp till behandling ser vi i vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, mänskligt talat, vara orättfärdig när han straffar i sin vrede? Alltså, om det nu är så som psalmisten David säger, att Gud alltid bevisas sannfärdig när han talar och rättfärdig när han dömer, följer inte därav att det innebär en triumf för Guds rättvisa varje gång en syndare döms? Och om så är fallet, äras ju Gud varje gång en syndare döms. Men då gör ju syndaren Gud en tjänst. Varför ska han då straffas då han ärar Gud? I såväl vers 5 som i vers 7 ser vi ett mänskligt argument som är både falskt och hädiskt. I vers 5 lyder resonemanget att om Guds rättfärdighet framstår som så mycket tydligare mot bakgrund av vår orättfärdighet, är det ju bara bra att vi är orättfärdiga. Sen ser vi i vers 7 ett liknande resonemang. Där så ifrågasätts dessutom om skuld överhuvudtaget ska tillräknas den lögnaktiga människan. Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Paulus svar är att om det nu vore på det sättet som invändningen gör gällande, hur skulle då Gud kunna döma världen? Vi ska lägga märke till förutsättningen till Paulus svar, nämligen att Gud ska döma världen. Det var något givet för både judar och hedningar. Om inte Gud tillåts bestraffa dem som gör det onda, som han måste då han ska döma världen, då är varje slags ondska tillåten. Då kan man säga, som vi hör i vers 7, låt oss göra det onda för att framkalla det goda. Uppenbarligen fanns det sådana som inte bara sa så, utan också tillskrev Paulus en sån hädisk lära. Antagligen bottnade denna felaktiga föreställning i ett medvetet eller omedvetet missförstånd av Paulus lära om att frälsningen är en Guds gåva av ren nåd utan något som helst krav på människors meriter eller värdighet. Paulus budskap tolkades som att syndaren på grund av Guds fria nåd kan göra vad helst han önskar. Samma sak sa på 1500-talet de påviska motståndarna om Luthers budskap. Frälsningen genom tron alena sades vara en farlig lära eftersom den kunde leda till lastbara liv. Men Paulus avfärdar helt kort de falska anklagelserna med att säga: de ska få den dom de förtjänar. Vers 8. Gud kommer att döma världen och då ska dessa baktalare få sitt straff. Den tredje invändningen från judiskt håll formuleras i vers 9. Hur är det då? Har vi någon fördel? Orden "har vi någon fördel" är en tolkning som folkbibeln gör. Betydelsen av den grekiska texten kan märkligt nog vara såväl "är vi bättre", underförstått, än andra, som "är vi sämre", underförstått, än andra. I det svenska språket står verb antingen i aktivum eller passivum. Till exempel är överglänser aktivum och överglänses passivum. Grekiskan har förutom dessa två former även medium. Och i den här versen har vi ett verb i medium. Ett exempel på en svensk motsvarighet till medium är tillskansa sig. I satsen "mannen tillskansade sig 1 miljon kronor är mannen både den handlande och den som är föremålet för handlandet. På grund av mediumkonstruktionen i vers 9 är det svårt att veta ifall frågan är huruvida judarna är bättre eller sämre än andra folk. Bättre på grund av att de har fått vissa fördelar, eller sämre på grund av att de försummat dessa fördelar. Olika översättningar har här valt olika alternativ. Men Paulus svar blir hur som helst detsamma, oavsett om frågan är ifall judarna är bättre eller sämre än andra. Svaret blir, som vi hör i vers 9, inte alls. Alla människor är fördärvade och står under syndens herravälde. Synd är inte bara något som då och då begås, utan den är en makt som håller människorna i sitt grepp. Alla människors tankar, begär och önskningar är behärskade av syndens fruktansvärda makt. Nu ska vi gå över till Paulus bevisföring. För att bevisa vad han sagt om människans fördärv och slaveri under syndens välde citerar Paulus Gamla testamentet i vers 10 till och med 18. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder dem till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. Först av allt så ska vi lägga märke till vilken auktoritet Paulus vänder sig till för att styrka sitt påstående. Han vänder sig till den heliga skrift. I vår tid anses detta ofta inte gångbart inom teologin eller kyrkans värld. Det är så mycket annat som ska vägas in i de teologiska ställningstagandena. Vetenskapliga rön, sociologiska undersökningar, psykologiska teorier, mänskliga ideologier, folkopinionen med mera. Men Paulus går direkt till skriften som är all sanningskälla. Han är mån om att uppfylla det krav som Petrus kom att formulera så i första Petrusbrevet 4:11. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Eller som den lutherska kyrkan formulerat saken, sola scriptura, skriften alena. Paulus citerar inte ett gammaltestamentligt ställe, utan flera. Liksom till exempel Marias lovsång i Lukas 1 utgör Romarbrevet 3, vers 10-18, ett sammanfogande av en rad skriftställen till en helhet. Innehållet i verserna 10-12 är hämtat från Saltaren 14, vers 1-3. Första hälften av vers 13 är från Saltaren 5-10. Ja, och så vidare och så vidare. De här skriftställena understryker att ingen människa, ingen enda, har någon som helst rättfärdighet inför Gud. Människorna syndar i tankar, vers 10-12, i ord, vers 13-14, och i gärningar, vers 12-17. Och vilken roten till allt detta onda är, ser vi i vers 18. Det finns ingen gudsfruktan. Som särskilt Ordspråksboken inskärper, hör fruktan för Gud med till grunden för ett Guds barns förhållande till Gud. Till exempel står det i Ordspråksboken 14:27, och nu använder vi Folkbibeln 1998. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Det finns flera sådana ställen i Ordspråksboken. I Saltaren 111, vers 10, så har vi det berömda bibelordet, och även här använder vi Folkbibeln 1998, att frukta Herren är början till vishet. Eller som det stod i den gamla kyrkobibeln från 1917, Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Att vi nu använder Folkbibeln 1998 och inte Folkbibeln 2015 har att göra med att den senare översättningen tyvärr har bytt ut fruktan för Herren mot vördnad för Herren på de flesta ställena. Guds fruktan, det vill säga att vara rädd för att göra Gud emot, att frukta för att bryta hans bud, det är dessvärre mycket sällsynt idag, även inom församlingarna. Det är få som tänker på Guds vrede över synden när de frestas till synd. Men Luther inskärper gudsfruktan gång på gång när han i Lilla katekesen förklarar de 10 budorden. Vi skola frukta och älska Gud så att vi inte bryter de olika buden. Han avslutar första huvudstycket, Guds 10 bud, med att säga: Gud hotar att straffa alla de som överträder dessa bud. Därför skall vi frukta för hans vrede och inte bryta mot hans bud. Men han lovar sin nåd och allt gott åt alla de som håller dessa bud. Därför ska vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud. Inom parentes kan vi tänka på hur Abraham skulle offra Isak på Moria berg i första Moseboks 22 kapitel. Som i slow motion får vi moment för moment se vad som sker. Abraham räcker ut handen. Han tar kniven. Han ska i nästa ögonblick slakta sin son. I första Mosebok 31:42 och även i vers 53 omnämns sen Gud med ett egendomligt namn. Ordagrant kallas han Isaks fruktan. Man kan fråga sig om skräcken från det ögonblick då Isak såg kniven glimma ovanför sitt huvud dröjt sig kvar som ett ärr i själen och präglat hans gudsförhållande. Guds vrede över synden är hemsk och den kräver att få utlopp. Vid detta tillfälle hejdades visserligen vreden, men på Golgata, huvudskalleplatsen, som är en förgrening av samma bergsmassiv som Moria berg, där Isak skulle offras i en del av. Där uttömdes på Golgata alltså många århundraden senare Guds vrede som uppväckts av synden över den enfödde sonen Jesus Kristus. När man betänker hur mycket synden kostade Guds son och även kommer att kosta alla obotfärdiga syndare i helvetet, grips man av fruktan för Gud och förlorar lusten att synda. Paulus samling av citat från Gamla testamentet visar att det bland människor saknas såväl förståelse som uppskattning av vem Gud är. Han säger ju, ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Det visar också att denna okunskap visar sig i människors tal. Att tungan avslöjar den ondska som gömmer sig i deras hjärtan. Han säger ju, deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Dessutom visar det att deras oförståndiga tankar och deras svekfulla tal leder till ondskefulla och våldsamma handlingar. Paulus säger ju, deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. Och för det sista visar bibelcitaten också att allt bottnar i brist på gudsfruktan. De har ingen gudsfruktan för sina ögon. Guds vrede ligger tung över människornas ondska. De är fördärvade. Ur deras strupar stiger lögnens giftiga dödsstank upp inför Guds näsborrar och retar honom till vrede. De är våldsverkare som hopar synd på synd till sin stora skuld. Ja, sån är människornas situation inför Gud. Vi ska nu säga också någonting om lagens andra bruk, att den ger insikt om synd. Ordet lag på grekiska nomos används 4 gånger av Paulus i verserna 19 och 20. Det här begreppet är mångtydigt. Och det kommer vi att få se prov på också senare, inte minst i Romarbrevet kapitel 7, vers 21 till och med 25. Inte mindre än 3 olika betydelser av detta ord möter vi i den här passagen. När lagen refererar till en skriftsamling brukar den nästan undantagsvis syfta på de 5 Moseböckerna. Men det finns även exempel på att lagen har en vidare syftning och betyder hela Guds undervisning i Gamla testamentet. Så är antagligen fallet här när Paulus nämner lagen första gången. Han syftar på hela den skriftsamling ur vilken han just radat upp citat för att visa hur syndfull människan är. Andra gången lagen nämns i den här passagen så syftar den på den mosaiska lagen med alla dess bud och föreskrifter. Vad vi ska göra, vad vi inte får göra. De som står under lagen, som Paulus uttrycker det, det är alltså judarna som genom Sinai förbundet ställts under Moselag. Vi skulle därför kunna parafrasera vers 19 enligt följande. Men vi vet att allt som Gamla testamentet säger, det talar det specifikt och i första hand till judarna som står under den mosaiska lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. Meningen är att om nu inte ens det utvalda gudsfolket, judarna, är bättre än vad som här framkommit, hur illa ställt är det då inte med resten av världen? Är det på detta sätt redan med gudsfolket? Ja, då måste även hela den övriga världen, som omöjligt kan vara i en bättre position än judarna, stå med skuld inför Gud. Paulus har på annat ställe beskrivit hedningarna som utestängda från medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden med deras löften, samt utan hopp och utan Gud i världen. Det är från Efesierbrevet 2, vers 12 och 13. En liknande logik använder Petrus då han skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 17. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Det syns inte i vår översättning, men vers 20 inleds med ett ty på grekiska gar, vilket innebär att en slutsats här dras av det föregående. Innan vi fastställer vilken slutsatsen är det viktigt att inse att i denna vers förekommer ordet lag i en tredje betydelse. Båda gångerna ordet lag används i denna vers saknas bestämd artikel. Detta innebär att ordet får en mer allmän betydelse i stil med norm. Lag syftar här inte specifikt på den mosaiska lagen som judarna står under, eller den naturliga lagen som även hedningarna har inskriven i sina hjärtan, utan ordet syftar allomfattande på båda dessa lagsystem. Vare sig man är en jude som försökt uppfylla den uppenbarade lagen, eller hedning som strävat efter att leva efter den naturliga lagen, måste munnen tillstoppas. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, inför Gud, genom laggärningar. Resultatet blir detsamma i båda fallen. Genom laglydnad har varken judar eller hedningar någon rättfärdighet att visa upp inför Guds domstol. Paulus avslutar passagen om lagen med att skriva: vad som ges genom lagen är insikt om synd. En uppsättning lagregler, såväl den mosaiska som den naturliga lagen, tydliggör människans tillkortakommanden. Lagen avslöjar henne som syndare. Inom luthersk dogmatik kallas denna lagens avslöjande funktion för lagens andra eller andliga bruk. Man kan också med en alternativ förståelse förstå vers 19 som att lagen på båda ställena åsyftar morallagen, alltså lagen i vid mening, också den som hedningarna har skriven i sina hjärtan. I så fall skulle vi kunna omskriva versen enligt följande för att få fram innebörden: men vi vet att allt vad Guds lag, det vill säga hans krav på människorna, säger är riktat till dem som står under lagen, det vill säga alla människor, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. Lagen i dess andra bruk är den viktigaste av lagens funktioner. Den driver syndaren i förtvivlan vad gäller den egna förmågan att bli rättfärdig och driver på så sätt honom till Kristus. Och den som kommer till Kristus tas utan undantag emot. Så som frälsaren själv säger: den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.